Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna till Relationellt. Det här är avsnitt 7, Anna Bennick.
Det är det, Nicky Amini.
Den här veckan har vi kommit fram till att vi ska prata om gräl i relationer. Men om vi ska börja prata lite allmänt om gräl.
Ja.
Och det här med att vara konflikträdd eller inte. Det är ju en fråga som kan dyka upp i olika sammanhang. Men då, om vi ska avgränsa det till just i relationer.
Mm.
Så här, jag är ju en person som säger vad jag tycker och tänker.
Mm.
Och framförallt då kanske om jag är lite upprörd. Eller om det har blivit en... Ja, men någonting där jag känner mig besviken eller så gentemot min man. Då är det klart att jag inte lindar in det med jättemånga gulliga ord.
Det gör du inte. Det kan han också stryka under.
Ja, det kan han. Men så då framför jag varför jag är upprörd.
Just det.
Och det kan ju vara jobbigt. Det är ju inte alla som varken kanske vågar det eller tycker att det är också behagligt att få det mot sig.
Nej, men precis. Alltså, hur vi bråkar med varandra, det där handlar ju dels om vilket också medfött temperament vi har. Vi är ju väldigt olika rent biologiskt. Och det påverkar ju förstås hur vi reagerar i olika situationer. Och sen har vi också, förstås som vi också påverkas av till en viss del, en uppväxtmiljö som kommer att forma lite grann hur vi reagerar eller agerar eller så under konflikter. Och bara för att ta två extremer då, så kan det ju vara vissa familjer som bråkar ingenting under uppväxten. Och det är ganska bra att kunna släppa oförrätter eller inte fastna så mycket vid saker och gå vidare.
Mm.
Men i en extrem variant så kan det ju handla om att man är livrädd för att ha en konflikt överhuvudtaget och man sopar allt under mattan, och det kan ju ge barn som växer upp så också en bild av att det är jätteläskigt att bråka. Våra relationer håller inte för det, vi klarar inte riktigt av det. Och kan ha en påverkan på det viset. Och sen om man ska dra det då till den andra extremen, så ser vi kanske framför oss en jättebullrig familj där den som skriker högst vid matbordet eller bråkar mest vinner och ingen lyssnar på någon och så vidare. Och där kan man kanske ha lite svårt med just det där att lyssna. För det är ju en ganska viktig sak att kunna göra. Om man ska lösa konflikter så är ju lyssnandet både viktigt och också svårt när man är förbannad.
Ja, men just i en relation så upplever jag, om jag bara utgår ifrån mig själv ett tag, ofta situationer som kan bli irritationsmoment som leder till en konflikt eller argumentation, det bottnar ju ofta i att man upplever att ens partner kanske inte har tagit hänsyn till mig.
Ja.
Eller att man inte lyssnar eller inte visar tillräckligt mycket respekt eller har förståelse, eller att man är väldigt liksom egoistisk och egocentrisk.
Mm.
Jag tycker väl också någonstans just i en relation rent generellt, för att minimera allt sånt, så är det väl det här grundläggande att visa hänsyn och ha din partner i åtanke.
Mm. Verkligen. Det är ju någonting som undviker att konflikter blossar upp.
Mm.
Och samtidigt är det svårt det där med så här, mitt perspektiv och ditt perspektiv, om man har blivit besviken, ledsen eller arg.
Ja.
Men där är det ju så spännande, för där kan du verkligen ta olika vägar. Mm. För att vi, alltså, konflikter är ju en helt naturlig del av alla våra relationer. Om vi har människor nära omkring oss, föräldrar, syskon, kompisar, partners, ungar, så kommer vi bråka. Mm. Alltså vi gör det och vi ska göra det. Du har ju en liten en hemma som du har nämnt här tidigare när vi pratat om småbarnsåren och sådär. Har en stark vilja mellan varven.
Ja.
Och hon börjar ju testa lite grann hur mycket man kan själv och bestämma och humör kan variera och man kan bli mer och mer arg och sådär. Och det är ju ett sätt att utvecklas och att testa sina relationer runt omkring och att lära sig hantera konflikter och relationer generellt. Mm. Sådär. Så att det är ju helt naturligt att vi bråkar och ingenting som vi absolut inte ska göra.
Nej.
Men sen hur vi bråkar, det är ju liksom hela grejen. Om det blir någonting som landar konstruktivt och där man lär sig någonting nytt, eller om det blir destruktivt och vi hamnar aldrig i något läge där vi har hittat en lösning eller kan säga förlåt eller sådana där saker. Mm.
Ja, för innan vi går vidare på lyssnarfrågorna, så det jag också har jobbat med mig själv, det, för jag har insett att så här, det lönar sig inte att bunkra upp med besvikelse eller irritation eller så.
Nej.
Utan också för reaktionen från både mig och min partner blir mycket mjukare om man, när något uppstår som man känner att så här, men ja, det här följer inte rätt hos mig av någon anledning.
Mm.
Att man liksom tar det där och då.
Ja.
För det blir mycket enklare då att så här, bara prata om det och faktiskt våga också säga vad man känner. För det här att prata om känslor, det är ju också inte heller så vanligt. Eller? Man är lite obekväm med
det. Och jag tror att det också handlar om att om man visar hur man känner och så i en stund, så blir man också lite sårbar.
Ja.
Det är lite läskigt att lägga upp sina, nu blev jag ledsen eller sårad för det här och så vidare. Och det, precis som du säger, det är många som tycker att det är jättesvårt och istället bunkrar och sen kommer allting någon gång när man har nästan glömt bort situationerna och långt fram i tiden. Men just det där att visa sig sårbar är ofta en bra sak i relationer.
Mm.
Därför att dels kan man lösa konflikten, och sen om man också vågar berätta så här kändes det för mig och jag blev ledsen. Det är svårt då totalt bara liksom demolera den andra personen då.
Mm.
Åtminstone om man lever i en sund relation. Det finns ju väldigt liksom jobbiga exempel på att man använder sig av det och tar makt och så vidare genom att trycka till någon som visar sig sårbar.
Mm.
Men att visa sig sårbar är oftast en god sak, för det ökar förståelse, det ökar också på sikt trygghet att man kan visa känslor och berätta när något är jobbigt eller svårt utan att en relation går sönder eller att det leder till vidare gräl.
Mm. Men skulle du säga att just det att man vågar då lyfta hur man känner och våga visa sig sårbar gentemot sin partner, kan det grunda någonstans i hur pass trygg man känner sig i sin relation?
Det gör det absolut. Jag tänker att det är så här ett sätt att ta tempen på hur pass mycket tillit man känner till varandra. För om jag delar någonting som är svårt eller jag blir ledsen av eller besviken eller arg, om jag beskriver det för dig, så kan ju du göra på olika sätt. Antingen kan du slå tillbaka eller så kan du ta emot det och försöka hjälpa till att reda ut den där situationen. Och om man vågar ta upp sådana där saker med varandra, så visar ju det faktiskt att man litar delvis på den andra personen.
Ja.
Om man hela tiden blir bestraffad direkt, så kommer man sluta och visa sig sårbar.
Mm.
Och då kan grälen, de kommer inte försvinna för det. Inte alltid i alla fall. Men de kommer ta helt andra vägar. Och det kommer snarare handla om att man attackerar varandra. Därför att då är man åtminstone, har man åtminstone inte så här blottat strupen.
Ska vi ta en första lyssnarfråga?
Mm.
Hej! Jag hoppas att ni kan ta upp bråk och konflikter i podden. Min sambo är riktigt hetlevrad. Han blir arg fort och jag tycker att det är så jobbigt. Även om jag vill diskutera med honom, så blir jag till slut tyst och får ont i magen. Jag har försökt säga att jag blir orolig då han höjer rösten så mycket och även slänger igen dörrar. Men då säger han att problemet ligger hos mig som är konflikträdd. Men jag känner mig inte konflikträdd i andra sammanhang och vågar ofta säga vad jag tycker, till exempelvis på jobbet. Hur ska jag göra? Bästa hälsningar från Sofia.
Att den ena partnern känner någon form av hot får ont i magen och tystnar, det är absolut ett tecken på att det är destruktiv, den här typen av gräl. Båda har ansvar för att konflikterna hanteras på ett sätt som inte gör att någon ska behöva vara rädd. Och det som är så synd här, det är att båda kommer förlora på det. Att vara den som skriker och på så vis får sin vilja eller åsikt igenom, det kan man säga är kanske en vinst precis i stunden och på kort sikt.
Men ja.
Det, grälen tar slut när jag smäller igen dörren och du får ont i magen och blir rädd och tystnar. Och då kanske jag har vunnit just den här fighten för stunden. Men på längre sikt så förlorar man verkligen stort. Och det är precis det som handlar om tillit, trygghet, möjligheter att leva tillsammans länge också. Om man har den här typen av gräl där någon skriker och alltid vinner och den andra blir rädd, då riskerar man ju att den relationen inte håller så himla länge.
Mm.
För att ha ett så snedvridet maktförhållande är aldrig bra.
Nej. Men vad skulle du liksom säga att Sofia borde göra i den här situationen när det leder till att de hamnar i en sån här hetlevrad diskussion? Eller det blir ju ingen diskussion för hennes sambo börjar skrika och smäller i dörrar. Jag skulle vilja veta så här, ber han om ursäkt efter att han har smällt i dörrar och skrikit? Eller?
Ja, jag tänkte också på det faktiskt. Och sen så tvivlar jag på att det är det som sker eftersom han dessutom skyller slår ifrån
henne, ja.
Sig
ja.
Bara. Att säga att problemet ligger hos den som gör mig arg,
det
är ju att undgå helt liksom ansvar för sina egna handlingar. Och så där låter det ju i misshandelsförhållanden också. Om inte du bara retade upp mig så himla mycket så skulle inte jag slå dig.
Mm.
Och det är ju en jättefarlig och missvisande inställning. Och nu finns det inget fysiskt våld vad vi kan se i den här frågan förstås. Men det är ändå oroväckande att bara avfärda när man säger jag blir faktiskt rädd, jag tycker det är jobbigt, att bara avfärda det som att det får du hantera och det är ditt problem.
Vad ska någon som Sofia göra när man befinner sig i den här situationen nästa gång det uppstår? Ska hon bara säga att vet du vad, jag tänker inte bemöta det här ens?
Jag skulle prova, om jag var Sofia, att prata om det här någon gång när de har det bra. Och det kan vara så himla svårt att ta upp någon potentiell konflikt om man har en mysig stund.
Ja.
För man vill väldigt sällan förstöra den. Men om man inte är arg redan eller irriterad, att prata om det på ett sätt som när man är lite distanserad från själva situationen, då kanske det blir lättare. Du och jag har ju väldigt olika sätt att reagera när vi blir arga. Du är mer explosiv och jag tycker det är obehagligt. Men problemet är nu att jag tycker det är för obehagligt.
Ja.
Jag vill inte känna mig rädd och jag känner mig i underläge och det är så obehagligt. Hur skulle vi kunna göra? Försöka nå honom i en sån stund kan vara ett sätt att bara se, kan de prata om det på något sätt än att han bara avfärdar det som att hon är konflikträdd? För så kan få hon inte göra.
Nej.
Och en annan sak är ju annars att säga, men jag vill att vi ska få en liten annan blick på det här. Och jag kanske också ska lära mig att det inte var då konflikträdd, men kan vi gå iväg någonstans och se om det går att få lite medling och lite hjälp.
Ja.
Om hon inte lyckas.
Vi hoppas att Sofia samlar mod till sig och faktiskt vågar säga ifrån på riktigt. För det är ju absolut inte hennes fel. Det har ingenting med henne att göra här.
Nej, och så där ska man inte behöva ha det när man bråkar. Att det blir, känns skrämmande.
Nej, verkligen inte.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Anna, jag tror att det är dags för forskningskollen. Vad har du för spännande att berätta för oss den här veckan?
Ja, jag hittade apropå konflikter och gräl en undersökning från University of Nebraska, Lincoln. Där tittade en forskargrupp på 240 ungefär familjer där barnen var 12, 13 och 14 år gamla, alltså lite äldre. Och så vill man se hur tonåringar påverkas av föräldrars konflikter. Och det är inte så konstigt resultat förstås att även äldre barn påverkas negativt när föräldrar bråkar på ett destruktivt sätt. Och det kunde man också se i den här studien, att när föräldrar bråkar på ett sätt som inte leder till lösning eller att man säger förlåt eller sådär, så leder det till ökad stress hos de här barnen då. Men det man kunde se i den här studien var att de barn som hade ett syskon som man hade en god relation till, där var stressnivåerna avsevärt mycket lägre, även i familjer där det var liksom svåra och jobbiga och trassliga konflikter mellan föräldrar. Så att ha ett syskon med och ha en god relation till syskonet fungerar som en jättestor buffert mot den typen av stress. Och jag tycker att det också visar så mycket på det som jag ofta brukar återkomma till, att när vi har det jobbigt eller går igenom jobbiga saker eller är ledsna hänga, att inte göra det ensamma. Nej. Att ha ett syskon om man är nära, eller att ha en vän eller en partner eller någonting som man har nära sig, att inte vara i svårigheter ensam. Mm. För det leder till mycket, mycket högre stressnivåer och också ökad risk då för olika typer av ohälsa. Mm. Nedstämdhet och ångest och sådär. Mm. Och det var oerhört tydligt i den här studien att två syskon, det spelade ingen roll heller kön på syskon. Nej. Så att det var inte bättre att vara två bröder eller systrar, utan det såg man ingen skillnad i, utan bara så här, ett gott kamratskap mellan syskonen, så stod man ut och klarade av konflikter mycket bättre än om man inte hade det.
Vi har fått en till lyssnarfråga. Hej Anna och Nicky. Jag är sjukt långsint. Vet själv att jag borde kunna släppa grejer som folk gjort mot mig. Har också kompisar som sagt att jag är så jobbig som aldrig glömmer vad någon gjort. Men jag blir så besviken och arg när någon gör något dumt och har svårt att glömma. Kan man lära sig det eller är det medfött?
Alla blir ju förstås arga ibland och det kan vara lättare eller svårare att förlåta och glömma gamla oförrätter förstås, beroende på hur ont de har gjort eller hur illa behandlad man har blivit. Men om man är långsint, som den här personen skriver, så brukar man ju vara långtidssur även för saker som kanske inte är alarmerande dåliga, utan sånt som vanligen andra släpper. Och det är ju jobbigt. Visserligen jobbigt för omgivningen, men det blir ju oerhört jobbigt för också den här personen att vara väldigt, väldigt långsint. Att inte kunna förlåta en oförrätt är en tung belastning för en individ också. Så att för sin egen skull, kanske inte för de andra som man tycker har betett sig illa, ja, utan för sin egen skull, så gör man ganska bra i att försöka komma över det. Och medfött eller inte, det går att träna sig på att bli mindre långsint. Mm. Det har jag sett många gånger. Och det handlar lite grann om att liksom öka någon sorts flexibilitet i tänkandet. Sådär. Ha en sorts dynamisk rörelse mellan rätt och fel och gott och ont och svart och vitt och så ofta. Ja. Man kan ju försöka hjälpa sig själv genom att tänka att ja, men den som gjorde det här, det var väldigt dåligt gjort. Och den personen som gjorde så här har också en hel del goda sidor. Och att hjälpa sig själv att göra sådär lite röra sig mellan att den personen har gjort dumma saker och också en hel del kanske goda saker genom tiden som vi har känt varandra till exempel. Man kan också träna sig lite i att påminna sig om de gånger som man själv har gjort saker som inte är helt 100 rätt. Eller lite tveksamt i alla fall. Och ja, men så här, öka den där flexibiliteten och förståelsen mellan att det är inte ont eller gott. Nej. Och vi gör alla saker genom livet. Om vi ska leva i 100 år så kommer vi göra dåliga grejer. Förhoppningsvis ännu fler bra grejer.
Men jag tänker, det finns ju också en yttre gräns. Just det här med att om man blir väldigt så här, djupt besviken. Att det också då blir väldigt svårt att känna att när man har nått den punkten att försöka ändå ha överseende. Det kan absolut vara att man till slut hittar förlåtelse i sig själv. Jag skulle ju aldrig då framöver vilja fortsätta ha en relation till den människan.
Nej, precis. Ibland blir vi för sårade. Ja. Och relation, det är inte värt det att umgås, för det gör mer ont än vad det gör gott på något vis. Men att öva på att liksom förlåta handlar inte så mycket om att nu ska vi umgås jättemycket igen. Utan det är, om jag tycker det är så jobbigt och går och ältar de här grejerna, då kan jag jobba på öva på förlåtelse för min egen skull. Och då kan man se på förlåtelse inte som jag förlåter dig och tycker det var helt okej att du sårade mig så här mycket, utan det handlar mer om att försonas med händelsen. Jag blev utsatt för det här. Och det var jättejobbigt och smärtsamt och gjorde ont. Och jag blev arg och ledsen.
Mm.
Och jag måste bli lite sams med det.
Mm.
Att det snarare är den inställningen. Och det gör man ju helt för sin egen skull. För att inte fastna i ältande till exempel.
Ja, för just det här ältandet och fortsätta vara bitter och sur och arg och liksom tänka på det konstant så det gnager igen. Mm. Det är ju väldigt, väldigt dränerande.
Det är väldigt tärande.
Och det påverkar ju liksom hela ens vardag och hela den liksom perioden i ens liv.
Ja.
Det tycker jag är ett väldigt bra tips, att förlåta hos sig själv. Även om det skulle vara att det har kommit till den extrema punkten att man längre inte vill ha med den personen att göra.
Ja, men precis. Acceptera händelsen.
Ja.
Inte acceptera jag tycker det var helt okej, utan acceptera det här hände mig.
Mm.
Och om jag ska leva i 100 år kommer några såna här händelser hända mig. Och då får jag först vara arg, ledsen, besviken, och sen får jag agera, kanske genom att inte träffa personen som har gjort mig illa igen eller säga ifrån eller så. Men sen är jag också skyldig mig själv att försöka släppa och gå vidare och rikta min uppmärksamhet bort från den händelsen.
Ska vi ta en tredje lyssnafråga?
Ja, det gör vi.
Kommer från en kille som heter Oscar, och han skriver så här: hej, tack för en bra podd. Min kille tycker att jag blir för arg när vi bråkar. Men jag vet att jag skulle bli må dåligt om jag höll ilskan inne, och så har vi aldrig gjort i min familj. Jag har lärt mig att det kan vara farligt att inte få ur sig aggressionerna. Då är bara risken att det ökar. Hur kan jag förklara det här för honom? Tror han skulle må bra av att bli lite arg han med ibland? Hoppas på svar, Oscar.
Jag måste börja med att säga att det där är ju faktiskt en myt, att man måste tömma ur sig ilska så att den inte... Ja, men så har väldigt många pratat om just aggressivitet tidigare. Ja, verkligen, att den ligger kvar och skvalpar, och att om man inte liksom får ur sig ilskan så stannar den kvar liksom inne i kroppen.
Ja.
Och det där har ju visat sig stämma väldigt illa. Så är det ju alltså inte, utan tvärtom. Aggressivt beteende föder mycket oftare mer aggressivt beteende. Det tar längre tid att komma ner i varv igen om man har skrikit och gormat och smält i dörrar och så vidare. Jag menar, det leder ju till högt blodtryck. Man kan ju tänka sig det, att bara hela stresssystemet drar igång, och ju argare man blir desto längre tid tar det att sen också komma ner i varv. Jag tror att det är en missuppfattning här, för det är ju stor skillnad på att känna ilska och sätta ord på dem och tala om att nu är jag arg. För det handlar ju om att, ja, men, så att ta hand om sig själv och sätta gränser om man blir illa behandlad och så vidare. Men det är inte samma sak som att behöva bete sig väldigt argt och aggressivt. Och det här att slå på en sandsäck för att få ur sig aggressionerna, det kan ju hjälpa, därför att fysisk aktivitet och rörelse, det är en bra stresshantering. Om jag är uppe i varv och stressad och sticker ut och springer, så kommer jag komma ner i varv snabbare. Eller slå på en boxsäck, så kommer jag komma ner i varv. Men det handlar inte om att jag måste så här tömma ur aggressiviteten, annars ligger den kvar inne och sårar mig. Så till Oscar vill jag säga att du ska nog inte förklara det för honom, eftersom det inte riktigt stämmer.
Men kan det också vara att han kanske menar att det också kan vara skönt att ibland bara liksom få ur sig det man vill säga, och att det är okej om man inte alltid använder en jättemjuk och härlig ton.
Verkligen.
Att det är okej att man ändå också kan brusa upp.
Mm.
Eller liksom man kan bli förbannad i stunden och så, men det handlar om liksom hur man hanterar det. Och att man kanske också klarar av att då be om ursäkt om man går över vissa gränser och så vidare.
Så tror jag absolut att det är. Och vi har ju som sagt olika temperament och blir olika arga och går upp i varv olika mycket. Men det är ju alltid det där med en gräns när någon annan tycker att det blir obehagligt och skrämmande och kanske hämmas. Och för det är som du säger, det är såklart vi ska kunna säga vår mening och bli arga och så. Det går inte att leva ett liv utan att ha den typen av känslor och vara i de situationerna. Vi bråkar ju med varandra. Mm. Vi gör det, vi människor. Det är helt normalt.
Ja.
Men i en relation där man är liksom några stycken inblandade, till exempel i en familj eller så, och en person hela tiden sätter agendan för att jag brusar upp och blir arg och ni andra tycker att det är obehagligt och då var diskussionen över där. Det är ju inte något bra, för då kan de andra inte säga sin mening eller sin åsikt. Nej. Eller så.
Ja, det är en fin balans där.
Det är
men
det.
Också vara lyhörd för vad ens partner tycker. Alltså om Oskars partner har sagt att så här, jag tycker att det är jobbigt att du blir så upprörd och arg, då får man ju, tycker jag, också kanske visa hänsyn till det. Och tänka på det.
Jag tycker också det. Och ibland vill jag bara så här säga till alla som kämpar så mycket med att bråka på ett sätt som sårar varandra och sådär. Men så här, det är så himla stökigt och förutsägbart och jobbigt ibland att leva det här livet. Och vårt jobb i våra relationer, om vi kan tänka på det, att det skulle vara att vi har varandras rygg, att vi skapar trygghet åt varandra. Livet är så himla kort. Vi ska inte slösa det på elaka gräl. Vi måste ta upp när vi inte mår bra och när vi blir ledsna eller så förstås. Men att det där elaka, när man trycker ner varandra eller skriker åt varandra för ofta. Så här, det är så kort det här livet, och jag tycker att vi måste tänka att vi också är och skapar varandras liv.
Ja.
Och då behöver vi tänka att vi ska ta hand om varandra så gott det går. Och arga får vi bli, men vi måste också försöka lyssna in när det går över gränsen eller sådär.
Men då ska vi helt enkelt avrunda med lite tips som man kan ta med sig, förutom att sprida lite extra kärlek. Lite tips på hur man ska hantera situationen nästa gång man befinner sig då i ett gräl eller en konflikt.
Ja, hur kan man bråka bra?
Mm.
En viktig sak som är bra att komma ihåg, det är ju att byta ut pronomet du emot jag. Det är effektivt. För att attackera den andra och tala om vad den personen gör fel hela tiden leder ju oftast till att man slutar lyssna och går också till motattack. Och då har man igång det där, ja men du då, ja men du då, ja men du då. Och ingen lyssnar på den andra och det blir aldrig konstruktivt. Så att om man slutar att säga, ja men du är så lat, och istället säger, ja jag blir så frustrerad när det är bara jag som plockar ur diskmaskinen. Då har man beskrivit vad händer hos mig och också beskrivit ett konkret beteende. Det blir mycket lättare för en annan person att ta in utan att bli jättearg tillbaka och också förändra. Det ökar i alla fall sannolikheten att man får till en liten förändring om man gör så. Sen så lite som jag var inne på nu, så är det bra att ha beteendet i fokus snarare än egenskapen. Och det var precis det jag sa här med att vara lat eller att berätta vilket beteende det är man ser. Och sen tycker jag att man ska ha ett bäst före datum. För det är något som oftast eldar på konflikter ytterligare. Det är att dra upp gamla oförrätter eller hur något var förra gången. Och vi gör ju det säkert av helt rimliga skäl. Till exempel vi vill påvisa ett mönster eller vi vill lägga till bevis på listan över det som något som är dåligt och så vidare. Men att prata om saker som har hänt för jättelänge sedan, det är ganska svårt för den andra att komma ihåg exakt hur det var. Och det blir ofta ett fruktlöst bara fäktande om hur det var eller inte var. Så vissa saker behöver man släppa bara för allas skull. Man kan också ställa sig frågan, vad vill jag att min chef, min partner, mina bästa vänner och så vidare ska ha för egenskaper när vi argumenterar om saker? För då vill vi oftast att de ska vara öppna för infallsvinklar, kunna backa ibland i någon fråga, ge oss rätt mellan varven och visa respekt i olika frågor. Och så kan man ställa sig frågan, de egenskaperna, har jag dem? Och är det något av dem som jag kan försöka öka lite eller sådär? Och en annan övning som kan vara väldigt kraftfull men jättesvår. Jag brukar göra det i mina parterapier när vi har liksom just problem med konflikter och sådär, det är att byta plats. För om man hoppar mellan de här olika polariserade åsikterna, då händer ibland någonting med oss. Plötsligt så kan vi lättare förstå den andra, plötsligt blir det inte lika främmande, det känns inte längre som fiendeland. Alltså att man byter stol och börjar argumentera för den andra personens åsikt. Det kan vara jättesvårt att sitta långt inne och ta lite tid, men det tar död på önskan att faktiskt ta död på varandra, vill jag på att säga. Nej, men den här polariseringen blir inte lika djup. Plötsligt så står vi inte lika långt ifrån varandra. Ja. Det kanske finns någon form av rimlighet i det som du också tycker. Mm. Nu när jag själv tvingas sätta ord på det och argumentera för det lite grann.
Just det.
Så det kan också vara en sån där övning man kan roa sig med.
Det är jättebra tips. Men det känns som att man ändå kommer tillbaka till såna grundläggande värderingar. Att så här, ha förståelse och visa hänsyn och ha den andra personen i åtanke.
Precis, och ha den andra personen i åtanke och med omtanke.
Ja, just det.
Och sen måste vi få bli lite arga och vara väldigt irriterade på varandra också. Det är såklart naturligt.
Men att också släppa det sen. När man kanske har fått prata ut om det.
Ja, och att grälen inte ska vara för skrämmande för någon.
Såklart, det är ju superviktigt.
Ja.
Det var det för den här veckan och det här avsnittet helt enkelt.
Ja, det var det.
Vi vill ju såklart tacka dig för att du lyssnar på oss. Det är väldigt härligt. Och vi uppskattar som sagt förslag och tips och frågor. Så det är bara att höra av sig på Instagram, min och Annas respektive Instagramkonton, eller primärt då relationellt -podcast.
Just det.
Så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi. Hej då.
Tack och hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.